Så är det mitt fel då att mina barn hamnar i torget och blir kriminella? Nej, det är samhällets fel. För att jag heter inte Andersson.
Nej, du kan inte lägga över det på samhället.
Jag vet många killar också som har varit med om den där kriminaliteten. Men de har satsat på att trappa, beskriva, låtar hur de har varit behandlat genom ut i samhället. Där med att de har blivit behandlat orättvist också.
Okej, så du tycker nästan lite synd om de här gangstrarna då som har begått massa brott och mördat och misshandlat och rånat och sådär då, eller?
Det är synd om dem.
Det är inte alla invandrare som håller på med gängkriminalitet. Men har du sett någon Andersson eller Bengtsson bland de gängkriminella som håller på just nu? Blir du dömd för gängkriminalitet eller är gängkriminell så ska du kunna begränsas, absolut.
Nej, håller inte med dig. Men du får gärna tänka sådär, jag håller absolut inte med dig.
Ja, men om vi drar över det då. En pedofil, tycker du det är okej om han sjunger om sina brott i en låt?
Jag jobbar på hemtjänst, jag torkar deras bajs och samtidigt jag hör mycket som är rasistord till mig. Jag jobbar 07-22 nästan varje dag.
Vad tycker du om gangsterrap?
Ja, jag kan säga att min son är rappare. En stor rappare.
Då måste jag fråga dig, vem är din son?
När jag första gången testade att gå live inför tusentals människor på appen TikTok hade jag ingen tanke att börja skapa debatter där med människor jag aldrig träffat eller visste något om. Men nu gör jag det varje vecka med främmande personer som vill vara med och diskutera aktuella ämnen.
Och nu ska vi alltså dra igång debatten om svensk gangsterrap. Bör den förbjudas eller inte? Ska den få spelas i Sveriges Radio? Ska gangsterrappare bjudas in till P3 Guld till exempel? Sånt ska vi diskutera ikväll. Och jag ska se vilka vi har med oss här.
Det är Martin heter jag, bor i Örebro. Just med det här med gangsterrappen. Jag tycker liksom någonstans att vi behöver dra vårat streck också. Vad vi ska spela. Det är många ungdomar som tar efter allt det här. Det är det som är problemet. Och alla lever upp det här till som att det vore liksom... Det blir status på något vis. Jag jobbar själv på HVBM och jobbar förebyggande för mycket sådana här saker. Och det är ju sådana här gangsterrap som spelas just bara för att alla vill vara som dem. Det är ortelstilen och så vidare. Så att det blir så fel. Men å andra sidan blir det fel också om man ska förbjuda musik. Så det är så mycket, det är så komplext allt det här, vad man ska göra och inte göra. Det är deras musik, de har lyckats, de får pengar, de gör någonting bra av det. Men samtidigt så är det också människor som tar vidare på det och så misslyckas de och så blir det bara kaos. Så det är väldigt komplext det här om jag ska vara helt ärlig. Det finns många sidor av myntet.
Okej, men då får jag fråga dig, du som jobbar på HVB-hem, hur ser du att gangsterrap påverkar unga killars liv då?
Nej, men så här, jag kan tycka, hur tänker du då Joakim? Hur tänker du?
Ja, men du säger att du är kritisk till vad gangsterrap förmedlar. Men hur ser du det då om du jobbar med unga killar? Hur ser du att det påverkar dem?
Ja, men de vill ju vara som Yasin, Haval och Drail och alla. Men de vill ju vara som dem. De ser ju upp till dem jättemycket och tycker de är skitcoola. Men sen måste man ju ha ett förhållningssätt till hela det här. Och det är det som inte många ungdomar har. Då blir de att ja, men det ska vara gullänkar, det ska vara det här coola, det ska vara allt det här liksom som de har. Så att... Tänk dig själv Joakim, du har växt upp du växer upp i något så här utsatt område, du har det jättejobbigt, det är jättetufft, mamma och pappa jobbar inte, det är du som får dra in dina pengar till din familj, du gör en musikvideo, du får många likes, views, du gör pengar på det här. Ja, men alltså grattis, wow, alltså där har ni lyckats, men det som blir fel, det är att de sjunger om sitt liv, där de har gjort och så som de har vuxit upp. Och det är inget fel i det. Men det blir ju fel för de här yngre som inte lever som de gör. Förstår du vad jag tänker?
Och en sak som jag har tänkt på när det gäller då viss gangsterrap, det är att många av de här killarna, de sjunger om liksom hur de lever sina liv med kriminalitet och våld och droger och allting. Men sen då när de slår igenom och blir stora på musiken, nu har jag pengar, nu behöver jag inte sjunga om det här längre. Nu har jag inte sjunga om det, och då börjar jag göra musik av annat. Men då tappar de hela sin plattform och försvinner.
Ja, det är det som är så sjukt. Det är det här jag menar, att då blir det liksom att de vill vara de här killarna som de inte är. Och så börjar de göra saker som man inte ska göra och så vidare och så vidare. Så att, ja, nej, jag... Det är skeptisk om man ska... Det är klart man ska få spela sin musik. Musik är ju den fria världen. Det ska man ju få sjunga vad man vill. Men Eddie Medusa däremot, ja, han sjunger om mera brännvin till exempel och så vidare. Men han har ju en helt annan genre. Alltså han har ju något helt annan musikstil än de här andra som du nu tar upp. Och jag bara kände så här att... Det här första gången jag bara lägger mig i någon sån här grej överhuvudtaget. Jag tycker någonstans att musik ska få vara det fria ordet på något vis. Men när det kommer till att vi har så mycket gängskjutningar och så mycket våld som vi har. Då blir jag skeptisk. Alltså då blir jag så här, förstår du? Då blir jag skeptisk när ungdomar liksom tycker det här är fränt och de tycker det här är coolt. Tyvärr, så är det så. Så därför är det så komplext allt det här.
Vi ska se, vi har fått in fler personer. Elma, vem är du då?
Hallå, hallå. Jag är en individ, en person. Jag tänkte bara säga att jag är ju uppväxt med 90-talsmusik. Och man tänker på den sortens rap, typ gammaldags rap. Och det är ju liksom med hit och... där som hade liksom jättesådana här stora låtar. Och då så märktes det ju inte av någon så här gangsterrap i det vid den tillfället. När man liksom lyssnade på låtarna, för där var det mycket så här, åh, det är konst, det är liksom, det har en bra budskap, här är det liksom låtar som gynnar samhället och du vet, gynnar ungdomar och sånt. Men om man tänker idag, visst det finns en del som tar det här tillfället att liksom visa att de är så här stora, de är kriminella, de liksom vill få ut det här budskapet att man är någon stor person liksom i de här gängen. Men det jag har också följt många som har haft väldigt bra start där de har liksom rappat om vad de har gått igenom. Och det är inte så att de bara sjunger om vapen och sånt. Utan att de sjunger liksom om någon har gått bort i deras närhet. Typ någon vän som har gått bort. Och då rappar de om det. Och man måste ju tänka också att det här är ju poesi. För vi säger detta poesi. Och det är ju texter som de själva skriver ner. Det är som att någon skriver en bok.
Okej, men vart vill du komma? Om du ska koka ner ditt resonemang, vad tycker du i sakfrågan?
Alltså det finns ett den här gangstersidan där de försöker göra sig liksom kända över att rappa om dittan och dattan. Men sen finns det den andra sidan som faktiskt har poesi och det som egentligen ska nå ut till de här ungdomarna som just nu pågår. För att nu har ju de stora artisterna som är rappare valt bort att liksom inte rappa om vapen och om kriminalitet.
Vilka har gjort det?
Ja, men vad jag har hört så är det väl bland annat om det var Yasin eller om det var One Cause, någon av dem hade valt bort att inte rappa om just kriminaliteten, för de ville få bort det från liksom.
Men
det där vet jag inte om det där är sant faktiskt. Det händer ju rätt sällan. Det är väldigt få artister som väljer att göra det. Men det finns. Det är inte så att det är helt tomt där ute av rappare som väljer att rappa om någonting annat. Sen så gangsterrap är en tolkningsfråga. Hela grejen blir en subjektiv fråga. För vad är gangsterrap för dig och vad är gangsterrap för mig? Det är liksom... Elma pratade tidigare om att hon lyssnar på 90-talsmusik och så vidare och så vidare. Alltså, Fröken Snusk. Det finns en inverkan på hennes rap och hennes typ av musik på ungdomar också. Alltså allt, hela det sluts där, liksom går ihop och kokar ner en gryta av att hur man tolkar det. Så, och jag pratar lite om rap på min kanal, och är ganska insatt i branschen också, men alltså det finns ju såklart ett problem. Det går inte att neka till att det finns rappare som rappar om kriminalitet, droger, pistoler, som också lever det livet och som också har en påverkan på ungdomar. Det, nekar man till det, då tycker jag att man är lite, alltså då är man lite enögd. Då vill man inte se på saken. Men det finns så mycket annat och så mycket annan musik också som påverkar oss. Så jag kan sitta och lyssna på en deprimerad låt och sen kan jag bli deprimerad av det. Så är det upp till mig, så ska man i så fall sätta begränsningar på allting.
Skillnaden är väl att de här killarna idag som sjunger om kriminalitet, att de sysslar med kriminalitet själva. De är med i de här gängen, shottas och allt vad de heter. Och det begås mord och det är droghandel och allt möjligt. Det är väl det som är problemet med den här, de musikerna vi har i Sverige idag.
Jo, men det är klart. Men samtidigt så är det ju som alla andra branscher i världen. Det är ju en bransch styrd av pengar. Alltså du kan gå till OnlyFans-branschen. Det är ju samma sak där. Jag tycker det är hur äckligt som helst. Och samma sak med pornografibranschen. Men det är så här, det finns pengar i det och kapitalisterna tjänar pengar på det. Och det är samma sak här, Whereas We kommenterade om att skivbolagen tjänar ju massvis med pengar på det här. Yasin har ju varit signad. Alltså det är många artister som, jag kan tänka mig vilka du syftar på Joakim, som har varit signade av skivbolag. Men om inte skivbolagen backar och tar avstånd från de här som är liksom öppna företag, publika företag, varför ska då vi alla andra backa från det här? Alltså om möjligheterna skapas från att spela sån här musik, skapa sån här musik, promota sån här musik, alltså pumpa in det i våra öron, då kommer vi påverkas av det i slutet av dagen. Men jag förstår vad du menar. Jag tycker det är problematiskt, speciellt med de som rappar om det och lever den livsstilen.
Men det jag undrar är, du säger att de är signade av stora bolag, men Yasin, han är väl inte...
Han har varit signad.
Men han är inte det nu väl?
Det vet jag inte, men han har varit signad ett tag av ett visst skivbolag. Och bara för att man säger att man är independent betyder inte att man är independent. Utan du kan ha kopplingar och du kan tillhöra ett skivbolag, men att det är typ som att du startar ditt eget dotterbolag. Är du med?
Om vi pratar om Yasin då, till exempel de här rapparna. Yasin har ju inga spelningar eller gör
han
det?
Han har gjort spelningar. Han har inte gjort spelningar i Sverige på grund av lite diverse skäl. Men han gjorde en spelning förra året tror jag i Norge, eller om det var året innan.
Men jag tänker på alla andra artister som gör massa spelningar och tjänar massa pengar på det. Vad tjänar det som Yasin pengar på? Är det streams på Spotify då eller?
Streams, YouTube, samarbeten, vad det nu än kan vara.
Men det är väl ingen som gör samarbete med Yasin till exempel längre?
Men andra artister. Alltså artister hoppar på Yasin slåt och så vidare. Men alltså de här tjänar inte lite pengar på att ha sina låtar ut. Det är ju stora pengar man tjänar. Fråga till dig då Joakim. Du verkar ju... Jag har följt dig ett tag, jag sett dig på sociala medier så innan. Tidigare har jag inte varit jätteförtjust i dig och det du sysslar med. Liksom. Du är ganska duktig på att provocera. Det kan vi inte lägga åt sidan. Sen att du lyfter upp en annan sida, det är ju bra. Jag ska inte säga att det är dåligt. Men vad tycker du om den här frågan? Vad tycker du man ska göra? Alltså vad är nästa steg då? För du pratar ju om problematiken. Vad ska man göra?
Jag har ju aldrig varit för censur någon gång i hela mitt liv. Och jag har ju absolut aldrig haft någon slags moralpanik heller. Jag är uppvuxen på 80-talet när det var en debatt om hårdrock och hur hemskt det var. Och att det skulle censureras. Men problemet idag är då när jag ser de här unga killarna som sysslar med kriminalitet. Alltså tillhör kriminella gäng. Och att de får en plattform till exempel inom public service. Sånt kan jag vara kritisk mot. Att man kanske inte ska bjuda in då gängkriminella till Petri Guld till exempel. För det, våra skattepengar går dit. Sen tycker jag att var och en har rätt att sköta sin egen business. Göra sin egen musik. Och att distribuera sin egen musik. Och jag är absolut inte för förbud och censur på något sätt. Det stora problemet för mig är ju att medan många andra sjunger om saker som är liksom suspekta så begår de här personerna själva brott. Och det är det som jag är kritisk mot, att man lyfter fram att man kanske har gullat lite för mycket med de här. Det har man ju sett till exempel i media, så är det väldigt många som har gullat med de här personerna. Sånt är jag kritisk mot. Jag skulle ju aldrig sätta mig och göra en intervju med de här personerna utan att ställa jättekritiska frågor till dem till exempel, vilket många andra journalister inte verkar göra.
Men det har du gjort. Många intervjuer med Yasin, SVT hade en intervju med Yasin där de frågade han, men är du fortfarande kriminell? Och då säger han, jag tror inte att han ger ett svar på den frågan. Alltså han säger varken ja eller nej. Men igen, alltså du nämner lite så här, den enda alltså handlingen som jag uppfattade från din förklaring där var att du tycker inte att de ska spelas i radio och public service.
Ja, det, så kan man väl säga. Jag tycker inte att man ska lyfta fram alltså gangsterrap, alltså som promotar den här alltså kriminalitet på det sättet, kanske av våra skattepengar.
Bara vänta, bara för att vi tydliggör. Ska vi inte spela gangsterrap som liksom romantiserar den här kriminaliteten? Eller ska vi inte spela gangsterrap där aktivt är kriminella spelas på radio? Alltså det är två olika saker, är du med?
Alltså min grundhållning är väl att vi ska lägga ner P3 överhuvudtaget, så behöver vi inte ens diskutera detta. För jag tycker att P3 är en skitkanal. Jag tycker att folk ska få göra vilken musik de vill, att de ska få distribuera själva. Men man kan jämföra till exempel med vit maktmusik. Vit maktmusik spelas inte på radion. Ska man då tycka att det är okej att spela den här typen av musik där man promotar våld, man har en fruktansvärd skev kvinnosyn och liknande? Det är väl det som är frågan. Jag har inget jättebra svar, men jag ser ju att man har olika måttstockar och det stör mig ganska mycket.
Alltså, jag som sagt, jag har svårt att identifiera lite av svaret där. Det enda som jag uppfattar det som sagt är att det inte ska spelas i radio, men fortfarande, är det musiken som romantiserar kriminaliteten eller är det de som aktivt är kriminella? En person som aktivt är kriminell ska ju låsas in. Alltså den personen ska ju sitta inne. Sen om personen kommer ut ur häktet och släpps, då är det upp till personen att göra som den vill.
Men det är också svårt att säga att man ska inte spela musik av personer som har dömts för brott. För det är ju väldigt mycket musik vi aldrig kommer kunna lyssna på mer, eller hur?
Nej, jag säger inte att man inte ska spela musik som av personer som är dömda. Det är inte upp till oss, för då går man in igen och pillar. Då är man liksom en diktatorisk stat som går in och pillar på vem som får göra vad och vem som inte får göra vad. Men det är så här, vad sätter man gränsen då? Enligt mig, så, då tycker inte jag Fröken Snus ska få släppa musik.
Nej, hon är ganska dålig. Jag ska välja.
Om vi bortser från våra subjektiva åsikter om det är bra någon där, utan vi... Om vi baserar det på innehållet av musik och hur det påverkar människorna, då tycker inte jag att Fröken Snus ska få spela upp musik. För hon har ju också liksom kvinnovärderande musik. Eller, alltså, jag tycker att hela den här frågan blir extremt subjektiv och den landar i att alla människor tänker olika. Vilket gör att vi aldrig kommer kunna komma fram till ett svar. När det sker en handling så kommer den handlingen ske baserat på censur. Det finns inget annat svar på frågan. Och utför man någonting sånt, då hoppar man den här dialogen av att Sverige är liksom inte fritt på det sättet. Och det är inte upp till mig. Jag har mina åsikter om man ska censurera eller om man inte ska censurera. Jag säger inte min åsikt här. Men då hamnar man där. Och en person som står för yttrandefrihet, dittan och dattan ska inte sitta och säga i TikTok live eller du vet, på YouTube-kanalen eller i Aftonbladet att man ska förbjuda gangsterrap. Då tycker jag man ska vara tyst.
All right, vi ska se vilka har vi med här nu. Är det någon mer som vill...
Jag är inne.
Vad har du med nu bättre eller?
Nej, du är ute och köpte gillar låter du?
Ja, nu jag körde bil men nu jag stannade i parkeringen så jag är helt lugn.
Okej, vad ska du säga då? Du har väntat länge här.
Ja, just det. Jag ser bara så här. Du vet, de här rabbarna, det är inte bara gangster rabbarna. Så det är många, många av oss som tycker om de här gangster rabbarna. Och det är, vi kan säga så här, för min del, det är våran energi kan man säga. Att vi lyssnar mer än kärlek musik helt enkelt. Så vi älskar de rabbarna som är det. Och du vet kriminaliteten när man kollar också. Så en del av kriminaliteten det behövs också i landet kan man säga. Alla kan inte vara helt ärligt fattar. Så det måste vara finnas någonting att göra med polisärende och polisen och alla vill du göra någonting så kriminalitetet är någonting som landet behövs. Och de musiker, det är våran energimusiker. Vi älskar dem faktiskt. Så,
jag kommer inte
ihåg. Det är min åsikt i alla fall.
Okay. Jag måste bara säga det att med all respekt så var då kanske det mest korkade argument jag hört att vi behöver kriminalitet för att hålla igång polisväsendet.
Det måste finnas i något kriminalitet annars vad polisen egentligen. Så Sverige är inte längre ett litet land. Nu Sverige är ett stort land nu. Du vet va? Och det är många invånare som bor i Sverige idag som inte var i 10 år sedan om du kollar med bakåt. Så det är många, det blir mer förändring än varje år, varje månad, varje gång.
Okej, så din hållning är att gangsterrap behövs för vi måste få hålla igång kriminaliteten i Sverige så att polisen har någonting att göra. Då har jag förstått dig rätt.
Kriminalitet är en sak, men ändå gangsterrappen är det inte bara gangster som tar hand om. Och de som rappar det, och så det är bara artister som gör det här musiken och han tycker om det är bra musik. Och vi tycker faktiskt också att det här är väldigt bra musik. Det passar oss faktiskt.
Okej, vi tar in Hjälbry eller vad du...
Ja, precis. Yes. Men jag tror att det är en fråga om saker. Ja. Alltså, om jag säger exempelvis, om en rappare skulle rappa om att han våldtar tjejer, då skulle inte jag lyssna på honom direkt. Men folk rappar om exempelvis röka cannabis, så det lyssnar jättemånga på. Kanske för att människorna idag har liksom ändrat lite uppfattning om andra grejer, kanske. Jag vet inte.
Jag har ju hört texter där man i princip nästan rappar om att våldta tjejer i alla fall.
Ja, det är väl kanske osmakligt. Alltså det är ändå deras grej, men jag tror inte man gynnas av att sjunga om sånt. Jag vet inte.
Alltså att rappa om våldta tjejer, det är inte bara en rap. Det händer i andra genrer också. Alltså, det är inte
men vi tar till exempel kriminella grejer. Alltså, vi tar som exempelvis röka gräs då. Folk... Alltså varannan hedersvensson gör ju det typ idag. Så att sån kriminalitet tycker ju folk är så pass acceptabelt, om man ska säga. Det jag menar är att man får väl tänka på vad de rappar om. Alltså sakfrågan. Kriminalitet är ju brett. Alltså jag lyssnar ju inte på folk som sjunger att de dödar folk liksom, eller att de våldtar folk. Men typ folk som sjunger om andra grejer som är olagligt tycker jag ändå är okej, eller vad man säger.
Magnus Luleå, vem är du?
Tja, nej, jag har Luleå. Men... jag skulle vilja säga om det här i debatten om gängvåld och allt det här. Det hela eskalerade och började med kartellen, Joakim. Vad tror du om det? Kartellen med Sebbe Stax och gänget. Det hänger ihop väldigt mycket, tror jag.
Med gangsterrap?
Ja, väldigt mycket. Det är nästan synonymt och så kör de det här. Ja. De trummar ut ett budskap att ha pistoler i sina videos. Om att skjuta och så här.
Vad ska man göra då?
Ja, säg det. Jag vet inte.
Alltså, jag vill bara säga att gangster är det är de som rappar. De försöker uttrycka sig på olika perspektiv. De uttrycker sig, beskriver deras handlingar, orättvis handlingar som de har varit med om i samhället. Jag känner många killar som har varit med om det här kriminella livet. Och sen har de satsat på att rappa och beskriva sina känslor och vad de har varit med om för att kunna uttrycka sig.
Okej, så du tycker att det är bra med gangsterrap då, eller?
Det är inte bra, men samtidigt man ska inte säga det på ett dåligt sätt. Det, för det beskriver samhället, de orättvisa behandlingen, normer, de här utmaningar, normer som de har varit med om. Livet är just här i till exempel i Sverige, liksom, då sjunger de skjutningar kanske, eller... kriminaliteten, alltså det är inte så att man ska säga att det är dåligt.
Okej, men då får jag fråga dig då så här. Om man ser en musikvideo med 15 maskerade grabbar med massa vapen som kör runt i någon fet Audi. Det är bilder på droger, det är bilder på 1500 kronor sedlar och de står och, och skriker då, alltså, kvinnoförnedrande saker. Vad är det som är så, vad är det då, så, vilken orättvisa är det de speglar?
Det är ingen orättvisa med det som de gör. Det är, de försöker uttrycka sig. Och det som de gör, det är sant för dagens samhälle. Det är många unga dras in i den här kriminaliteten såklart. Och det, jag vet många killar också som har varit med om den här kriminaliteten. Men de har satsat på att trappa, beskriva, låtar hur de har varit behandlat genom vet, samhället. Därmed att de har blivit behandlat orättvist också.
Okej, så du tycker nästan lite synd om de här gangstrarna då som har begått massa brott och mördat och misshandlat och rånat och sådär då, eller?
Det är synd om dem. För de har blivit illa behandlade av samhället. De har inte fått hjälp som liten om man säger sådär.
Och hur vet du det?
För det är sant. Alltså många, om du ser just samhället, det är många 18-åringar som dras in i kriminalitet varje dag. Och det är för att de inte får hjälp när de är små som barn.
Okej, vi ska bara vara tydliga. Jag personligen tycker inte det minsta synd av de här killarna som springer runt med kalashnikovs och vapen och förnedringsrånar och allt vad de gör. Men absolut, du får jättegärna göra det. Vi ska ta in en annan kille. Vem är du, general? Vem är du?
Ja, hej. Jag känner mig närroppade. Och... Ja, men jag tycker inte man borde förbjuda det. Eftersom det handlar mer om vad man känner, för det man skriver. Liksom, det är känslan det handlar om. Jag tycker man borde mer kolla på musik, liksom, vad det handlar om. Liksom, men inte de här personerna, liksom, vad han har gått igenom. Så.
Så du är rappare. Hur går det för dig då? Går det bra eller?
Ja, men det är... Ja. Det går bra faktiskt.
Kan man leta upp det någonstans så att man kan lyssna på det du har gjort? Eller?
Jag har släppt någonting än, men ja, det kanske kommer snart.
Okej. Kan man få ett smakprov här i liven då?
Då får du vänta lite.
Okej, vi väntar just nu på en kille som ska spela upp sin musik här. Han är rappare.
Jag vill bara säga en sak. De håller på med vapen och knark och droger. Det är för att de har inte blivit uppfostrade när de är små. Det kan vara från föräldrar, från samhället, alla. Alltså när ett barn, då måste man ta ett stort ansvar till.
Jo, absolut. Det är jättesynd om de här barnen. Hur går det med din musik? Får vi höra någonting? Jag
ska höra den. Jag kan få höra den.
Hör ni eller?
Min broder tror med min broder två bröder på en skoter. Mannen vill du betala eller vill du spilla blod? Min broder tror med min broder två bröder på en skoter. Mannen vill du betala eller vill du spilla blod? Motiv. Min broder tagit ditt liv. Ej, här till vanligtvis. Hell eller paradis. Hon är jag som ett fär och en kvist. Som ett väg och en klick som en gräv i min dick. Hon är jag som ett fär och en kvist. Det är som en gräv i min dick.
Ja, det förräckas så tycker
jag.
Men vad tyckte du då?
Jag tycker det låter lite som all annan rap man hör just nu. Mm. Det känns inte så unikt, men det kanske kommer sälja, jag vet inte.
Det folk vill höra egentligen. Det är inget, jag vet inte, men det känns som att det folk vill höra, det som säljs. Ja, det folk vill höra egentligen. Jag tror inte någon hade velat lyssna på jag är kär hit och dit och så. Jag tror det är där folk gillar mest. Det är bevis på det i Spotify och sånt, spelstorna och så.
Men du, när du gör musik, då tänker du på vad som funkar då hos målgruppen?
Exakt. Och det jag har levt och det jag känner för att skriva om det, jag kan känna ju...
Okej, jag hörde inte exakt vad du rappade om, men jag hörde något om din dick och sådär. Vad var det?
Ja, nej, vi behöver inte gå in i det, men det är allt möjligt. Liksom. Det kan vara allt från... Ja, det är det man skriver, det är det som låter bäst. Det är sen melodier, det kan vara texter, allting som alltså det ska rimma lite och så. Det behöver inte alltid vara en sån liksom brudar gangster, alltså man behöver inte ha alltid med sig sånt. Det finns vissa rappare som aldrig som aldrig rappat om såna här grejer. Sen de säljs ju. Men det är det man känner för egentligen. Det är det man har varit med om.
Det är det jag vill komma fram till. De försöker uttrycka sina känslor och vad de har varit med om.
Jag kan ju inte skriva en låt om till exempel hur det är och vad... Jag vet inte, hur ska jag ta ett sängsvärt? Kärleksliv, inte dit om jag inte haft de här känslorna. Liksom. Det är som är grejen.
Jag har ju en känsla av att många av de här rapparna, att de överdriver ganska mycket.
Jo, det finns. Det finns vissa rappare som inte så har varit med om någonting, liksom, som fortfarande sitter och rappar och dissar folk hit och dit för att de vill ju höra, synas och allt det där. Ja, det finns sådana människor. Sen finns det ju andra rappare som har varit med om det. Det finns ju till exempel Yasin, Havall och dessa rappare. Det finns ju sådana, de har ju varit med om vissa saker och ting. De har suttit inne, de har varit med om mycket grejer och sånt. Så man kan inte sitta och döma dem heller och så, varför har ni varit med om sådana grejer? Och det sättet som man skriver.
Men varför är det så viktigt för vissa då att visa upp vapen i sina filmer och sändningar och allting?
Det handlar mer om låten. Och det handlar om texten på låten och sådana här grejer. Om man gör en låt som handlar mer om där man växte upp och så, och hur man växte upp och själva texten och så, då kan man visa upp det på det sättet liksom.
För jag har ju också vapen hemma, men inte för att jag skulle sätta mig här och filma mig själv när jag håller på med mina vapen. Jag tycker det bara är så jävla fjantigt.
Jag tycker det är dumt. Jag tycker det är dumt att visa upp såna här saker.
Vad ska vi se här? Det är du från Luleå igen.
Ja, så jag tänkte bara göra lite reklam för mig. Är det okej?
Vad sa du?
Vill jag göra lite reklam för mig? Är det okej? Jag är artist.
Jaha, okej.
Okay. Inkognito med sig. .luleå.sweden. Jag har 84 låtar på Spotify. Och jag har inte slagit igenom än, men de snurrar där. Jag har 11 låtar om politik. Jag har 10 låtar ungefär om psykiatri som är väldigt unga. Det är värsta gangsterrappen. Typ, nej, inte riktigt, men alltså så. Ja. Så att det är coola grejer. Och så lite blues och lite allmänt.
Kan du inte sjunga lite här? Då får vi höra hur det låter.
Nej, men jag röks under rösten. Jag röks under dörrspråkiga rösten.
Är det gräs eller cigaretter?
Nej, cigaretter. Du vet, psykiatrin är jag med mig så in i helvete. Så jag måste röka cigaretter för att ta det lugnt. Och så rök rösten. Men sista låten jag gjorde, det var en epatraktor-låt. Den heter, vad fasen heter den? Asch. Nej, men Ipa Dunken tror jag den heter. Jag vet inte säkert, men det går att hitta. Om ni kollar inkognito.luleå.sweden.
Ja, det ska jag kolla innan jag går och lägger mig sen.
Ja. Och när ni lyssnar på psykiatrilåtarna så ha tid på er för att de är förbaskat tunga. Jag har gjort dem rå sanningar. Det är ingen ljug i dem, utan det är bara sanningen.
Jag tackar dig så länge. Lycka till.
Tack så mycket.
Hej, hej, Jocke. Hej, hej. Hej
då. Här då. Nu har vi Robban och Jonas. Vilka är ni?
En smålänning.
Är Jonas smålänning?
Ja.
Jag är en sån där läskig 08.
Okej, vad tycker Robban då?
Alltså för mig så... Hiphop för mig, det gangsterrap enligt mig, det är mer... Alltså hiphop givetvis med alltså texter kring just brottslighet mer eller mindre. Och där man i stort sett uppmuntrar till just brottslighet som... Exempelvis vapenbrott, vilket jag personligen tycker är fel att man håller på att mata ungdomar med. Men i övrigt när det kommer till hiphopmusik, visst fine, jag kanske inte lyssnar på det. Men jag vet hur flera som gör det, och det är väl helt okej för mig. Men just musik där man uppmuntrar till brottslighet eller att ungdomar ska röka, knarka, you name it. Det tycker jag är fel. Och det tycker jag borde förbjudas.
Förlåt att jag bara ligger mig i här, men att begränsa ord som kommer från olika låtar kommer inte hjälpa någonting. Om vi ska kunna banna, låt oss säga nu hiphop, då ska vi banna rockmusik också. Sådana satanistiska låtar där de snackar om till exempel om en satan och döda och hit och dit. Det är precis samma sak, bara olika genrer.
Jo.
Det lär ju inte lösa någonting.
Nej, alltså det största problemet jag ser egentligen med, jag väljer att liksom generalisera just uppmaningar till brott. Man ska, vad vet jag, skjuta någon eller vad som helst.
Men
budskapet är tyvärr ungdomar som lyssnar på.
Robin, jag måste ställa dig denna frågan då. I vilka låtar uppmanar man folk till att gå och skjuta någon? Det där är helt orimligt. Det finns inte någon låt där man uppmanar andra människor som lyssnar att begå brott.
Ursäkta, jag lägger mig. Jag får tacka för mig. Jag måste ta mina barn. Men det var trevligt att prata, Jocke. Jag önskar dig lycka till.
Ja, tack, tack.
Jag tänkte bara kolla det här med Robban. När han sa uppmuntra människor till att begå brott. Det händer ju inte i någon låt överhuvudtaget. Jag vet inte vart du har hört det där. Men det har aldrig hänt. Klart kanske det var att, varför kan det vara att i vissa låtar så, eller rapplåtar då, så snackar man om kriminalitet och så, men det är ju från egen erfarenhet. Till exempel, de säger inte i låtar, ja men gå och skjut någon, gå och gör det, gå och sälj knark. Vi kan av riktiga, låt oss ta till exempel Amerika och de här gangsters i Amerika, du vet. Låt oss snacka om deras erfarenhet i det livet. De uppmanar inte människor till att göra det. Utan att tala om sitt egna liv. Nu har jag aldrig hört någon i Sverige uppmana någon annan. Så om du kan nämna 2, 3, 4 låtar så har det varit jättebra.
Jag har hört en hel del låtar som jag har glömt namnet på.
Ja, ja.
Men det var ju när jag jobbade som fritidsledare. Det var det att jag har glömt bort namnen på alla de här ortenlåtarna. Liksom.
Det man brukar säga är väl att man glorifierar en viss livsstil i musikvideor och liknande. Det är det som många tänker på.
Det är ju som någon musikvideo jag såg med en artist som heter Antoine. Där var det någon musikvideo där han i introt, han håller på och flashar. Ja, men det är någon pistol och det är en massa pengar. Och liksom. Ja, men, som att han skulle vara någon jävla the hot shot eller vad man kallar liksom när man håller på och flashar en massa pengar, det spelar ingen roll om du är någon ortengrabb eller om du är John Travolta, om du håller på och flashar en massa pengar bara för att du tror liksom att det ska göra dig speciell, ja, men då är du inte vidare speciell i mina ögon i alla fall, då är du mest en nolla liksom, hej kolla på mig liksom.
Okej, men du, Leon. Men du tycker att den här debatten är överdriven då, eller?
Ja, definitivt. Alltså, absolut. Den här debatten är ju, alltså, det här ska inte ens debatteras överhuvudtaget. Att kunna banna hiphop, alltså om det finns på riktigt människor som vill banna hiphop men uppmuntrar koranbränningar i Sverige, det är ju helt efterblivet. Ursäkta språket, men det funkar inte så. Om vi har yttrandefrihet, då ska vi kunna använda det till full kapacitet. Om människor ska få lov att bränna Koranen i Sverige, då ska människor få göra vilken låt överhuvudtaget i Sverige. Punkt slut. Det ska inte ens vara någon fråga om saken.
Vad har Koranen med gangsterrap att göra?
Men det handlar om yttrandefrihet i slutet av dagen. Säkert, jag menar inte just nu om bara någon speciell låt eller något sånt, utan yttrandefrihet är ju det som är poängen med detta. Alltså om man begränsar gangsterrap och ja, men du får inte använda sådana ord, då är det alltså, då är det ingen yttrandefrihet. Det finns ingenting där.
Okej, okay, men jag kom in precis. Förlåt att jag avbryter. Jag kom in precis. Men typ Einar, att han blev, han rappade ju om, eller han sjunger ju sin låt och hånade Havals brorsas död. Inte det lite uppmaning då, tekniskt sett, att Haval ska göra, alltså att han ger hem tillbaka. Blir inte det en typ av uppmaning då?
Absolut inte.
Hur blir det inte det?
Men hur vet vi att det är en direkt koppling till det som har hänt?
Det har inte varken jag bevis eller fakta på, men det blir fortfarande någon typ av uppmaning.
Nej, men precis. Så om du inte har någon bevis eller fakta på det, så ska du inte säga det. Men grejen är också att de kan ju inte sjunga om, att de kan ju inte uppmana folk att begå, misshandla folk eller begå rån eller mord eller sånt där. För då torskar de ju på det. De lindar ju in det ganska bra. Men det är väl ingen hemlighet att många sjunger om brott och om att begå brott och att glorifiera en viss typ av livsstil. Och det har väl gangsterrap alltid handlat om egentligen från första början i USA och sådär. Och sen får man väl då tycka om det är yttrandefrihet, om det är bra eller dåligt eller sådär. Men det är väl ingen hemlighet om att många glorifierar brott. Det kan man inte förneka.
Det är Leon här. Jag hade timmat om att ni till musiken, den glorifieras och allt det här. Varför känner du på detta sättet?
Jag bara rapporterar fakta. Menar du att det inte stämmer?
Jo visst, fakta är ju byggt på åsikter. Men fakta är inte så som du direkt säger exakt.
Jag har en låttext här. Här finns laddade pistoler, se upp för habbade personer som banger sina kanoner. Välkommen till vår betong. De har Zikini, tror jag det uttalas, och Tabanja, Becknar Heroin och Ganja bland hus som liknar varandra. Välkommen till vår betong. Och det är liksom början på en låt.
Precis, det är början på en. Det säger också att han varnar, se upp för habbade personer som är påverkade, som inte vet vad som är rätt. Som gör grejer utan avsikt, utan att tänka. Då ger han ändå någonting bra till folk som inte vet, som inte har levt i orten. Varför skulle det vara någonting negativt? När han ändå säger se upp för.
Ja, men just det där också. Välkommen till vår betong.
Ja, precis. Han säger hur pass dåligt det är i hans batong. Betong. Så är det upp till dig också om du vill komma till hans betong och kolla hur det ser ut.
Man får ju tänka lite på när man skriver sådana låtar, hur ungdomar kan tolka också.
Men det är deras sanning, Robin. Alltså det, man kan inte alltid anpassa sig till allihopa runt omkring. Det är deras sanning, det är så det ser ut där de bor. Det kanske inte ser ut så där du bor, men i andra ställen av Sverige där du inte har varit kan det se ut sådär.
All right, vi har med några nya här. Mr. Bengtsson, vem är du då?
Jag blev lite frustrerad här alltså. Jag har inte hört några gangsterrapplåtar heller som uppmanar till våld. Men att de glorifierar våld och framförallt gängvåld, visar upp vapen, det är ju ingen tvekan om. Det kan alla skriva under på. Det är ju det som är problemet med musiken. I Storbritannien har de gjort en bra lösning som funkar och har minskat gängkriminaliteten i Storbritannien. Är det någon som blir dömd för ett brott där man är inblandad i gängkriminalitet eller att medlem i ett gäng, då blir din musik begränsad på vad du får sjunga. Så en sån lag har de infört i Storbritannien. Det kan jag tycka är helt okej. Okay. Och då är det att sjunga om gängkriminaliteten så att säga. Och visa upp vapen och droger.
Och det tycker du också är demokrati?
Det tycker jag. Blir du dömd för brott där du är inblandad i gängkriminalitet eller där du är med i de här gängen som utför de här grova gängkriminella grejerna, då tycker jag absolut att du ska begränsas. För att håller du på med de här grejerna, då går du emot allting vad samhället och demokratin står för. du kan fanta med samhället begränsa dig också.
Då tycker jag att man borde sudda ut allt vad som heter demokrati och yttrandefrihet och vad som nu allt har med och ja, allt där att göra. Demokrati.
Ja, enligt dig så kan vi då skapa anarki.
Du känner vad du tycker, hur du mår, vad du ser, vad du har gått igenom. Sen om att vissa kanske tycker att det är häftigt eller vissa tar lärdom ifrån det. Ja, det finns två sidor av varje mynt.
Nej, det har ju inte med...
Vi dömd och sen finns det med musiken. Och sen som han sa att han snackar om gangstermusik och grejer som han har gått igenom och gjort och sånt här. Ja, det är fel. Mm. Vi ser nu, många hänvisar till mänskliga faktorer. Men vad fan, jag gjorde fel. Men sen är det någon från orten, vi ser nu i Sverige, som gör fel. Då är han gangster och det ena och det andra.
Ja, men det är ju inte det som är problemet att han sjunger om sina upplevelser. Det är när du glorifierar gängvåldet och fortsätter att vara medlem i gäng och utföra våldsbrott. Det är då det blir fel.
Men vad är din tolkning av att glorifiera gangstermusiken?
I gangstermusiken så glorifierar de skjutningar, vapen, droger med mera. Det kan du inte komma ifrån. De uppmanar inte folk. De sjunger inte rakt ut att vill ni vara coola så skjut någon. Vill ni vara coola så börja beckna och sånt. Men de glorifierar det i sina texter.
Ja, men det är fortfarande din tolkningsfråga. Du tolkar en sak och hur jag tolkar en sak. Det är två helt olika grejer. Eller hur?
Att de glorifierar det och gör det så att det låter som någonting bra. Exempelvis även i videos, när de visar upp vapen i videos. Det är ingen tolkningsfråga, det är att glorifiera det.
Ja, men det är du som tolkar det på det sättet. Men...
Nej, det är ingen tolkningsfråga. Sen att du sjunger om dina upplevelser, det är en annan sak. Då är det en tolkningsfråga. Men att du glorifierar gängkriminalitet, droger och vapen, det är ingen tolkningsfråga.
Okej, så du menar att det skulle göra någon skillnad ifall man skulle skriva den här musiken eller texten eller video och det är inte någon under 15 år lyssna på, som om det skulle göra någon skillnad?
Nej, inte ett dugg.
Som Hollywoodfilmer eller något annat?
Inte ett dugg, utan jag tycker man ska göra som i Storbritannien. Är det någon som blir dömd för att vara inblandad i gängkriminalitet eller att de är med i gäng, då borde de begränsas i vad de får sjunga sina låtar, för att hetsar du ett annat gäng så är det självklart att gängkriminaliteten späs på.
Ja, fortfarande demokratin, du ska kunna yttra dig och ingen ska kunna begränsa ditt yttrande.
Inte om du är gängkriminell och håller på med sådana grejer. Nix.
Det spelar ingen roll.
Då har du inga rättigheter kvar.
Nej, det spelar ingen roll. Fortfarande har man rättighet som människa. Det finns samma om du är var du är ifrån, vad du är för människa. Så är du människa så är du människa. Yttrandefrihet, demokrati. Ja, bor man i ett demokratiskt land så har man rätt till demokrati. Och jag tror att jag har rätt i den frågan i alla fall.
Så du tycker att alla har samma rättigheter då? Så aktiva gängkriminella, våldtäktsmän, pedofiler. Alla har samma rättigheter, eller?
Som de är misstänkta för ska bli dömda, men... ska inte bli dömda därefter nu för vad de nu har gjort, whatever, hur som helst. Och bara för att han, nu snackar jag utifrån gangstermusiken, för det är därför vi kom in. Hade det varit någon annan tema så hade jag inte ens kommit till.
Alltså det är faktiskt oavsett, vi tar inte bara gangstermusiken här, för du kan ta vitmaktmusiken, det här Ultima Thule, det var ju på 90-talet. Men där finns ju musikstilar, andra musikstilar som också glorifierar brott och det. Så det är alla musikstilar. Du kan inte bara ta en musikstil, utan det är alla. Blir du dömd för gängkriminalitet eller är gängkriminell så ska du kunna begränsas. Absolut.
Nej, håller inte med dig. Men du får gärna tänka sådär. Jag håller absolut inte med dig.
Ja, men om vi drar över det då. En pedofil, tycker du det är okej om han sjunger om sina brott i en låt?
Aldrig haft med pedofiler att göra, kommer aldrig ha med pedofiler att göra, men skulle han göra det, jag hade valt att lyssna på hans musik. Det är enkelt, jag lyssnar inte på hans musik.
Men då är det okej att han sjunger om att våldta barn då, en pedofil. Det är helt okej.
Jag kommer inte lyssna på hans musik.
Vem var du, fattig, som kom in?
Ja, jag
är en mamma som bor i en utsatt område och jag blev intresserad av det ni pratar om nu. Jag undrar om man kan prata allmänt om kriminella eller om vi ska bara hålla oss musik.
Vad vill du säga?
Jag vill säga liksom, hur kan man förebygga innan man blir kriminell? Vad kan man göra det? Hur kan det vara så att det kommer in droger i landet? Vad gör gränspoliserna? Hur kommer de in? Vad gör våra poliser som sitter och ska ha koll på vad som kommer in i landet och vad som går ut?
Har du någon tanke om det? Du är Bengtsson som var inne. Du...
Ja, jag tänkte precis svara lite grann på den. För vi kommer in på det andra. Att även om inte folk tycker som mig att Storbritanniens lag var bra där liksom. Den lagen är inte på plats. Det tar tid att skapa nya lagar. Och rent ärligt, den här gangsterrappen inom parentes, den var bra en gång i tiden när de började med den. För att vilda ungdomar ute i orten, de fick ju faktiskt uttrycka sina känslor genom musik. Så att sen har det gått för långt för att gängkriminaliteten har blandats med rappen, så att säga. Så som vi har det idag, vi kan inte bara ta bort gangsterrappen heller. Det är ett föräldraansvar från båda håll. Föräldraansvar, inte skolans ansvar att uppfostra barn, inte någon annans ansvar. Föräldraansvar. Jag har själv 5 barn och 2 barnbarn. Det är mitt ansvar.
Bra. Jag vill också säga som du precis nämnde att det är föräldrarnas ansvar. Och när båda föräldrarna är arbetslösa i flera år och inte kunde hitta ett jobb och familjen har svårt med mat, familjen har mindre bostad där barnen kan inte sitta lugn och ro på sin egen rum eller kan inte gå på toaletten lugn och ro, att det måste vara kö på toaletten, att familjen har svårt. Hur kan familjen förebygga eller ge barnen ett bra stöd när hemmet inte finns tillräckligt med mat? Vi vet att allt har höjst, men ingen, liksom, det är ingenting som verkligen att familjen kan klara. Hur kan man förebygga? Då springer ungen ut i Storitorget. Någon vuxen kommer och bjuder 500. Ta de här 500 och lämna en grej där. Och då är barnen hungrig. Du har inget barn än barnen är hungrig.
Jag förstår din frustration. Jag är uppväxt själv på de här områdena. Och förstår din frustration där du är arbetslös, söker jobb, inte får jobb. Alltså... Du pratar ren svenska och sen så finns det de som sitter med vissa jobb som inte vill jobba liksom. Alltså, det är vårt politiska system som har misslyckats helt och hållet där och den är jättesvår. Det är tack vare att alla politiker har olika lösningar på det och ska slåss mellan rött och blått så får vi aldrig någon lösning på hur vi kommer åt de problemen som du nämner. Och som förälder, du kan ju bara kämpa till en viss gräns. Barnen blir äldre när de är 15-16 och de har blivit lockade av de kriminella nere på torget med pengar och sånt som du säger. Då är det svårt. Då är det nästan för sent så att säga.
En kontroversiell åsikt som vissa tycker det är ju att man kanske inte ska skaffa massa ungar om man inte har råd att försörja dem. Vad tänker ni om det?
Det går inte alltid att planera.
Mm.
Oftast går det att planera.
Det har ju hänt att man har försökt att planera att inte få barn och man har preventivmedel men ändå har blivit gravid. Och vissa religioner tillåter inte att döda barn som redan blir skapat i magen. Så liksom, det är inte garanti att alla preventivmedel skyddar mot barn. Sen förstår jag att man ska skydda barn om man inte har tillräckligt med ett uppfostrande eller liv man kan ge barnet. Men det är inte att ge punkter alla gånger.
Får jag fråga Fatih, hur många barn har du?
Jag har 5 barn.
Ja.
Och är du arbetslös?
Ja.
Är din man arbetslös också?
Nej, han jobbar. Men jag söker jobb. Jag kan visa att jag söker mer än 25. Jag får inte på grund av jag har inte efternamn som er.
Har det med efternamnet att göra?
Ja.
Ja, men där kan jag hålla med faktiskt, Joakim. Vissa är fruktansvärt dömande även om det är en invandrare som kämpar på, söker jobb, försöker på alla sätt.
Jag har ju bott i Sverige i 10 år svenska. Jag har kämpat och kämpat och kämpat för att förstå det här språket, för att det är nyckel till allt. Och jag försöker göra mitt bästa, men det går inte. Så är det mitt fel då att mina barn hamnar i torget och blir kriminella? Nej, det är samhällets fel, för att jag heter inte Andersson.
Nej, du kan inte lägga över det på samhället. För att även om du är arbetslös så har du ditt föräldraansvar. Och du har mer tid med barnen när du är arbetslös än om du jobbar.
Mm. Men tänk om jag inte kan handla tillräckligt. Tänk om jag inte kan köpa mina barn kläder. Och min barns klasskompis har fina kläder, märkekläder. Och barnen tittar och säger, mamma, jag vill ha en sån kjol. Och jag kan inte köpa nu.
Det är ingen ursäkt. Jag är inte rik heller. Jag har 5 barn och 2 barnbarn som jag sa. Där finns begagnade grejer att köpa.
Ja.
Är man arbetslös idag så har vi ett väldigt generöst välfärdssystem. Så att man kan ha... Det är svårt att inte ha pengar till allt, ja. Men märkeskläder går att köpa även som arbetslös om du köper begagnat och planerar det. Absolut.
Ja. Blir barnen nöjd med det och tycker min mamma har inte pengar?
Ja, absolut. Mina blir det. Jag har jobb. Har inte fett med pengar. Jag är inte arbetslös som du, så förmodligen så har jag mer pengar än dig. Men jag
har en fråga till dig, Jocke.
Vänta lite. Okej, det kom innan du gör. Någon som har en fråga?
Jag har en fråga.
Shoot.
Kolla, jag vill att du ska... om vi ställer om frågan så här. Jag vill att du ska anpassa dig och komma in i samhället. Men jag låter inte dig komma in i samhället. Jag stänger dörrarna för dig. Jag låter inte dig komma in i samhället. Hur gör du då?
På vilket sätt skulle jag inte komma in i samhället, menar du?
Ja, men kolla. Kriminaliteten, alltså... Det är ju politikerna som skapat kriminaliteten, som pressar alltså svenska befolkningen. Då menar inte jag de här yrkeskriminella som vill vara kriminella. Som inte vill ändra på sitt liv eller något liknande. Det finns faktiskt människor som begår brott dagligen för att kunna försörja sin familj. Saker och ting kostar här i samhället. Din lön ökar inte i samma takt som allt annat går upp i pris. Även om du kanske hade 2 barn tidigare, du hade råd att försörja dem. Men på grund av att saker och ting har ändrats i samhället, saker och ting har gått upp i pris, så kanske du inte har råd att försörja de där 2 barnen. Så det blir press från olika håll. Du kanske är arbetssökande, du söker jobb dagligen. Men jag låter inte dig komma in i samhället. Men samtidigt så pressar jag dig att komma in i samhället. Men jag låter inte dig komma in i samhället. Det finns hur många arbetslösa människor som dagligen vill komma ut i arbete. Men de får tyvärr inte komma ut i arbete. Det närmaste de kanske kommer en intervju. Eller så får man det här med mejlet. Tack för din ansökan. Vi har valt att gå vidare med andra kandidater. Och sen har alla har ju tålamod. Du kanske har tålamod i 3 månader. Någon annan kanske har tålamod i ett halvår. Den tredje personen kanske har tålamod i 1 år. Men du hamnar i en situation där du inte vet vad du ska göra till slut. Och de här människorna som säger bidrag så, det är inte så jävla mycket pengar man får som folk tror. Eller där folk lever på SOS och sådana här saker. Det är inte bara att gå till SOS och säga hej, jag behöver hjälp. Och de bara, vad är ditt kontonummer? Nu ska vi skicka flera 1000 till dig, vi ser att du behöver hjälp. Nej, de gör utredning. Har du rätt till de här, har du rätt för att få hjälp eller inte? Du får max 4000 kronor i fickan. Hur långt kommer du med 4000 kronor i fickan?
Jag känner ju fattigpensionärer som lever under existensminimum, men som ändå aldrig skulle kunna tänka sig att begå brott, trots att de får...
alla har ju tålamod på olika...
Skulle det vara en ursäkt att
begå... Men jag säger inte att det är rätt att begå kriminalitet, jag säger inte att det är rätt. Men du blir pressad, så du vet inte vad du ska göra till slut. Så automatiskt så kanske du begår något brott. Och sen lever vi i ett klassamhälle.
Får jag bara flika in lite? Förlåt att jag avbryter.
Jag ställer mig kö också på flika.
Okej, vi tar Sarda där först.
Tack så mycket Joakim. Tack för att du släppte in mig. Jag bara undrar lite, för det blir också fel att jämföra. Att jämföra att pensionärer inte begår brott. Och det får du låta nästan som om invandrarpensionärer begår brott. Men det gör inte svenskar. Det blir också lite som att jämföra äpplen och päron. Och det blir också lite fel att jämföra på det sättet. Vad som än händer här nu är... Jag först kan sätta mig in i hon kvinnan som var här uppe, där är Fatis situation lite grann här. Kriminalitet kommer inte ifrån att folk har det bra. Det kommer oftast från fattigdom. Det finns kommer ifrån även säkert lyxsökare, vad vet jag, you name it. Det kommer från alla möjliga håll och kanter, och det kommer från alla samhällsklasser. Kriminalitet har inte etnicitet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning, utan... Det finns i alla kulturer, det har alltid funnits i tusentals år och kommer fortsättningsvis alltid visa. Och det vi får ställa oss själva är frågan, vad gör vi tillsammans för att kunna försöka i alla fall skapa ett tryggare samhälle? Det är ju det vi gör, men vad gör vi i Sverige istället idag? Alla sitter och pekar finger. Ja, det är invandrare. Svenskan säger det är invandrarnas fel. Och det är på så sätt vi har skapat det här samhället. Tyvärr, det blir vi och de. Och det skapar bara mer och mer otrygghet i samhället än... en trygghet i samhället.
För min del har du handlat mycket om att tala klarspråk om vilka som begår de här brotten. Men vi kan ju ta in Bengtsson där. Vad du ville säga något?
Det är likadant det här. Att kommer du till ett annat land? Hade jag kommit ner till eller Indien eller var som. Jag hade fått jobba. Alltså kämpa dubbelt så hårt för att komma in i deras samhälle. Som de som är födda där behöver göra. Det är samma för invandrare som kommer till Sverige. De måste jobba dubbelt så hårt som en svensk för att komma dit de vill. Samtidigt så är det ingen alltså, som har tvingat hit någon invandrare. Och det är faktiskt upp till en själv vilka möjligheter man tar. Sen absolut att det är jobbigare att heta ett annat efternamn än Bengtsson eller Andersson. Det är inget snack om saken. Men
man gör skillnad på folk och folk. Det är där som är grejen.
Ja, men rent ärligt... Det är inte alla invandrare som håller på med gängkriminalitet. Men har du sett någon Andersson eller Bengtsson bland de gängkriminella som håller på just nu? Vi kan ta alla mord som skedde förra året. Vad var det? 63 mord eller någonting. Det var ett svenskt namn på de som blev ihjälskjutna av vapen. Det var ett svenskt namn på den listan. Och jag säger inte att det är ett fel, men det är därför det blir sådana motsättningar att svenskar drar invandrare över en kam, så att därför måste man kämpa mer som invandrare, så är det. Men, jag menar, har du inget jobb och har bidrag? Nej, det är inte fett med bidrag, absolut inte. Då får du väl dra ner på maten istället för att göra brott.
Men Bengtsson, får jag fråga en fråga? Alltså, vad är definitionen av en svensk? Ska man ha blåa ögon och blont hår för att kallas för svensk? Måste man heta Andersson för att vara svensk? Eller är man född här och uppvuxen i det här landet för att kunna kallas för svensk? Vad är definitionen av svensk? Det är ju också en fråga. Som man
den är jättesvår. Alltså, flyttar du till ett nytt land? Hade jag flyttat till Irak, jag hade aldrig kunnat bli ren irakier. Ja. Men vi kan ta som så att om du och jag, Sardar, ska liksom svensk, vara medborgare, är du med? För att svensk kanske man aldrig kommer att känna sig, utan det är ju någonting man känner sig. Men jobbar du, betalar skatt, eller går du jobb och kämpar och ändå inte får ett jobb, that's fine det också. Men så länge du inte sitter på röven och skyller på alla andra, då har du samma rättighet att kalla dig för svensk. Så gör du din plikt, alltså gör du det du ska och sköter dig enligt samhällets normer. Men absolut, då har vi samma rättigheter och skyldigheter. Nyanlända som kommer till Sverige. Kommer en 20-årig kille som är nyanländ till Sverige, då har han ett 80-procentigt lönebidrag för att han är nyanländ. Tror du den svenska 20-åringen som går ut gymnasiet, som heter Andersson i efternamn, har ett 80-procentigt lönestöd?
Alltså, funktionsnedsättning eller du har varit arbetslös, eller vad säger jag, du har varit sjukskriven en längre tid, alltså lönebidrag handlar inte alltid om du kommer till Sverige och automatiskt får ett lönebidrag på 80%.
Nej, men ni säger alltid att vi har rått sig emot och sådär, men där är det en jävla fördel att 80% i lönestöd.
Ja, men då kanske du borde gå in och kolla, läsa om vad ett lönebidrag är. För lönebidrag är inte enbart för alla invandrare som kommer till Sverige.
Nej, det finns för även andra grupper. Men nu tog jag en 20-åring som exempelvis en invandrare, nyanländ, kontra en som har gått ut i gymnasiet och gått hela skolgången.
Men kolla,
man får börja rätt ände. Kommer du till Sverige, då ska du inte ha ett jobb med 80% lönestöd direkt så att du blir utnyttjad på arbetsmarknaden och vi drar alla dem. Då kanske man ska börja skolbänken först innan.
Ja, men då får du säga frågan till dina politiker. Det är de som styr landet, det är inte invandrarens fel.
Ja, fan. Det är inte invandrarnas fel. Men att man sitter och gnäller över att jag får inget jobb för att jag heter ditten och datten och bara får 4 000 i månaden i socialbidrag. Alltså, jag vet inte vilket land du kom ifrån, men hade du socialbidrag i det landet?
Vad sa du?
Jag vet inte vilket land du kom ifrån. Till Sverige.
Kurdistan.
Alltså. Ja. Hade du 4 000 i socialbidrag i Kurdistan också?
Nej, alltså jag är uppväxt där. Jag är inte
du får en ungefär samma lön som är anpassad efter de utgifterna du har där. 4 000 kronor här är något till din symbolisk summa för just i Sverige, sättet du lever på. Där nere det är något annat, det är anpassat efter det samhället. Precis alla länder har ish. På sitt sätt, sen varken mer eller mindre, det kan inte jag säga. Men jag har bara en fråga bara till er allihopa som sitter här uppe i panelen. Varför är det ingen utav er där nämner till exempel, okej, viss diskussionen handlar om just det här med kriminalitet och så vidare. Men många gånger man lyfter aldrig upp det invandrare gör. Majoriteten av invandrare som kommer i för att hej, till exempel jobbar på sjukvården, kör taxi på röda dagar, jul eller och så vidare. Så att ni som firar jul,
Jag
vet inte exakt vad ni pratar om, men jag hör det ganska bra. Alltså förlåt, jag är ny i Sverige, 4 år, jag kanske ni förstår inte alls svenska jag pratar, men jag klarar ganska bra.
Har du jobb?
Jag tror, det jag kommer prata om. Jag har jobbat 3 år i ett företag. Det var min drömjobb. Jag kämpade jättemycket att jag ska jobba den där företaget. Men jag har lämnat det företaget som jag har jobbat på grund av alla mina kollegor nästan varje dag jag kommer med mat. Kallar för du äter kattmat. Andra säger till mig, jag säger grattis till honom. Du köpte min bil, svara till mig. Ja, men jag ska säga till dig var jag parkerar bilen. Du får ta däcken och sälja på Blocket. Bara jag är själv invandrare där. Sånt, det är mycket sånt jag har träffat. Jag lämnade det här jobbet. Nu, jag jobbar på hemtjänst. Jag torkar deras bajs. På samtidigt jag hör mycket som är rasistord till mig. Jag jobbar 07-22 nästan varje dag. Du frågar mig om du har jobb eller inte. Jag jobbar. Men jag har sett jättemycket och varje dag jag träffar sånt på arbete. Alltså folk som släpper inte in mig. Ge mig din legitimation. De tror jag är kriminell eller sånt. Alltså, man blir trött på det här. Man blir trött. Man vill bara skita i det här jobbet och sälja hit och dit grejer som man känner 2-3 dagar samma summa som du tjänar på en månad. Det jag kan säga är också en anledning att varför folk orkar inte längre med det här. Jag är ändå, det är min åsikt. Jag är ändå tacksam till svenska folket. Ändå, om vi ska kolla på våra bröder islamer, Saudiarabien, Dubai, då vi ska vara tacksam.
De allra flesta sköter sig och kämpar invandrare jätte... Alltså,
man slår ett skatt på invandrare. Man tar aldrig upp de här positiva sakerna som alla invandrare gör.
Och det är medierna faktiskt som borde ta de här positiva. Och, alltså 4 år i Sverige, jag tyckte han hade imponerande svenska... Att bli trakasserad på jobbet så som man beskrev, det är riktigt förjävligt. Men vilken jävla hjälte att gå till hemtjänsten. Sen tyvärr inom hemtjänsten, där har du 80-90-åringar som läser tidningarna fortfarande och drar alla över en kam och som kanske inte förstår brytningarna på samma sätt. Men 4 år i Sverige och vara där och jobba i hemtjänsten och prata så bra svenska, kämpar han vidare så kommer han gå långt.
Det är jättebra. Men det är många punkter som man inte tar upp. Man tar bara upp kriminaliteten. Och det är politikerna som skapar kriminaliteten. Man accepterar kriminaliteten på ett sätt och på ett annat sätt accepterar man inte det. Man pressar hela svenska befolkningen och sen klagar man på varför kriminaliteten ökar och den kommer öka. Det är ingenting, den kommer öka.
Jag får svara på det. Jag har ju jobbat över 20 år som journalist i Sverige. Jag skulle nog säga att svenska journalister griper varje halmstrå att få göra positiva reportage av invandrare. Det är min bedömning, alltså genom år. Man åker ut i förorten och gör reportage om mammor på stan och förortspoeter. Och efter nyår så är det alltid några muslimer som går ut och städar i Göteborg. Då gör man reportage om dem. Och jag hade åkt till städat i Göteborg dagen efter nyår. Inte fan hade någon gjort reportage om mig. Så jag skulle säga att svenska journalister griper varje halmstrå att göra positiva reportage om invandring. Jag tänker att det har varit problemet under många år att man inte vågat lyfta upp de negativa konsekvenserna med invandring. Det är min åsikt i alla fall. Och det förstår jag att du inte tycker då. Men jag ska säga, vem var du som kom in?
Jag skulle vilja säga att det finns så många nyanseringar i det här. Att jag har ju också bott i förorten och bytt områden. Jag har bott inne i stan och sådär. Men jag har också sett hur kriminaliteten växte upp och blev en kraftkälla till ekonomi, en snabb ekonomi. För det handlar ju faktiskt i slutändan om snabba cash. Tänka på att de här rapparna borde vända den här trenden till att inte uppmuntra till kriminalitet, utan det finns två sidor av det här myntet.
Då måste jag fråga dig, vem är din son?
Det kan jag tyvärr inte säga. Han vill inte det, så det låter det vara osagt. Och det spelar egentligen så stor roll. Men under hans uppväxt kan jag bara säga att jag har uppmuntrat honom till att vara skapande, för att jag såg det väldigt tidigt i honom att skapa i någon form. Och musik var just hans grej helt enkelt. Sen att det råkade just bli rap är nog bara en händelse i tiden och hans åldersgrupp.
Nu är det ju väldigt många i kommentarsfältet som är nyfikna på vem din son är. Är han en stor rappare?
Ja, men jag kan inte säga det, för av respekt för honom och hans integritet så tänker jag inte droppa det.
Då gissar jag på Dre Lo.
Nej. Nej. Absolut inte. Nej, nej, nej. Och jag kommer inte nämna det heller, för det är ointressant. Det är inte det som är...
Är det Dogge?
Nej, 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 inte Dogge lite. Nej, nej, absolut inte. Men den där branschen i sig också, att man får inte bli förblindad av att utåt sett så är det ett paket man köper. Precis som i filmbranschen eller en annan bransch. Så utåt sett må det se ut som att det är glamoröst. Men de går och lägger sig, de äter, de lagar mat. Som alla vi andra gör faktiskt på sin privata tid. Och det där är ju en problematik, för det är där den här illusionen skapas.
Kan det vara han, Adam?
Jag vill inte gå in på det, John Joakim, för att jag vill hålla det så.
Jag släpper inte detta.
Ja, men jag släpper inte det heller, för att mitt ord är mitt ord. Så är det bara. Och min poäng är att allt som glimmar är inte guld. Det är det jag vill säga. Och det gäller alla branscher. Jag jobbar inom filmbranschen också. Jag skriver böcker. Så gör jag andra saker också. Så här ser branscherna ut. Men en 12-åring, en 10-åring förstår ju inte det här. Utan de ser bara till det yttre. Illusionen av det. De ser inte arbetet bakom. De ser inte vad är det som förväntas av mig till det yttre.
Med de orden så tackar jag er som varit med och debatterat ikväll.
Du har lyssnat på podcasten Live med Lamotte som tar upp debatter från bland annat internets bakgårdar. Vill du veta mer om kommande avsnitt så gå in på joakimlamotte.se. Tack för att du prenumererar på min kanal. Ha det bra så länge.